blir kvar i Malmö för programmet OBS med Fredrik Pålsson.
Att Gud har makt, det är det väl ingen troende som i grunden betvivlar. Men vad han gör med den, det är en annan sak. Gud kan ju se så olika ut för olika människor i olika epoker. Så det är väl ingen som överraskas av att han under de senaste åren också har dykt upp i fotbollsskor. I andra halvlek av dagens OBS ska vår fredagskrönikör Gellert Tamas tala om den här kopplingen mellan fotboll, religion och makt. Och makt ska det handla också nu. Förra veckan inledde vi en ny serie som vi valt att kalla Den nya välfärdsstaten. Nu när den gamla knakar i fogarna behöver vi alla inspiration för att gå vidare. Och därför har vi bjudit in debattörer från olika håll och kanter för att de ska formulera sin vision av hur vi ska konstruera morgondagens välfärdssamhälle. Förra veckan hörde vi två röster med socialdemokratisk förankring, Göran Greider och Ursula Berge. Idag är det dags för ett inlägg från högerflanken. Dags för avspark alltså, så bollen går till den Timbro-förankrade samhällsdebattören Dick Eriksson.
Strax före jul rapporterade Ekot att en vetenskaplig studie undersökt vad följderna blir av långa köer till operation. Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg kunde visa att när 159 patienter i väntan på operation blivit sjukskrivna eller förtidspensionerade orsakade det ett produktionsbortfall som motsvarar 2250 diskbråcksoperationer. Det är en förfärande hög siffra som ger närmast katastrofkänsla, sa Tommy Hansson, professor i yrkesortopedi. Men frågan dog. Inga andra medier följde upp. Inga politiker gick ut och sa att detta var oacceptabelt. Ändå ger den här studien en viktig förklaring till varför välfärdsstaten blivit allt sämre på att leverera. Boven i dramat är ideologiska skygglappar som gör välfärdsstaten handlingsförlamad och oförmögen att finna nya lösningar. Ett aktuellt exempel är det hårda utfallen mot det som missvisande kallas för gräddfiler i sjukvården. Det sägs hota jämlikheten. Penningvärde skulle gå före människovärde. Men anklagelserna slår inte bara mot det nya och populära fenomenet privata sjukvårdsförsäkringar utan också mot Försäkringskassans försök att snabbare rehabilitera sjukskrivna. När Försäkringskassor runt om i Sverige startat samverkansprojekt med landsting har det alltid visat sig spara stora resurser i minskade sjukskrivningskostnader och framförallt minskat lidande hos alla de människor som får vård istället för att köa. Men projekten har lagts ner, avbrutits. Dessa rehabiliteringsprojekt har nämligen ansetts vara gräddfiler för yrkesverksamma på bekostnad av pensionärer. Därför har Försäkringskassans budget för rehabilitering varit oförbrukad trots att sjukskrivningarna slår alla rekord. Vi brukar säga att Sverige är landet lagom, men när det gäller välfärdstjänster har vi en uttolkning av jämlikhet som mer påminner om kommunisters än om liberalers. Filosofen John Rawls formulerade en socialliberal jämlikhetssyn där han slog fast att om en viss ojämlikhet förbättrar läget också för de sämst ställda är ojämlikheten befogad. Rawls menade att man ska se till slutresultatet. Om privata sjukvårdsförsäkringar och Försäkringskassans rehabiliteringsprojekt innebär att mer resurser tillförs svensk sjukvård så att fler blir opererade och köerna kortas för alla, ja då är den ojämlika längden på kötiden befogad. Men hellre än att se till slutresultatet predikar den politiska vänstern att jämlikhet är att alla måste vänta exakt lika länge. För mig framstår striden mot mångfald av finansiärer och välfärdstjänster som en kamp mot väderkvarnar. Man skulle kunna skratta åt idiotin om det inte vore så att den extrema tolkningen av jämlikhet varje dag leder till att tusentals människor lider i onödan. De politiska låsningarna gör sjukvården handlingsförlamad och hotar därmed välfärden. Vi behöver en ny grundläggande diskussion om jämlikhet och andra centrala värden. Ur den kan ett nytt välfärdssamhälle växa fram och ersätta den föråldrade välfärdsstaten. För att nå en ny högre nivå av välfärd måste vi också, som jag ser det, ifrågasätta hur mycket staten ska göra. Inte av ekonomiska skäl utan sociala och humanistiska. I början av 70-talet varnade Torbjörn Fälldin för att den centralistiska välfärdsstaten innebär att hävdvunna sociala kontaktnät mellan medborgarna bryts sönder. De naturliga banden till anförvanter och vänner utarmas. Unga familjer hamnar isolerade i storstadsförorterna. Minsta ekonomiska belägenhet gör dem sårbara, utlämnade och beroende av statsmakterna. Han förutsåg för över 30 år sedan att en välfärdsstat som tog form skulle leda till ökad stress och otrygghet. Denna civilisationskritik mot det storskaliga industrisamhället och det centralstyrda välfärdsstat är idag bortglömd, men jag tror att den står inför en renässans. Det finns en inbyggd motsättning i vår tid mellan allt bättre utbildade och kompetenta medborgare och en välfärdsstat som allt ivrigare uppträder som förmyndare åt människorna. Istället för att riksdag och regering lägger sig i allt mer och stiftar allt fler regler och förbud måste utvecklingen vändas i rakt motsatt riktning. Mer frihet, mer svängrum och mer ansvar för medborgarna skulle ge livet mer av innehåll och mening. Vi människor har ett utpräglat behov av att skapa själva och nå kontroll över våra egna liv. Vi är unika individer som ser väldigt olika på vad som är viktigt. När vår rörelsefrihet inskränks och ansvaret tas ifrån oss känner vi oss vilsna, uppgivna och stressade. På samma sätt som offensiva företag överlåter beslut till medarbetarna borde den nya välfärdsstaten överlämna makten till medborgarna. Det behöver inte alls utesluta solidarisk finansiering av grundläggande sociala förmåner, men makten över skattepengarna måste flyttas. Om de skatter som omfördelar mellan rika och fattiga återförs till medborgarna, lika för alla, i form av skolpeng, äldreomsorgscheck och vårdpeng stärks alla medborgares ställning, men mest stärks de medborgare som idag hårdast sitter fast i myndigheternas klor. Istället för att politiker och byråkrater beslutar bakom skrivbord långt borta från vardagen borde medborgarna bemyndigas att med dessa skattepengar i fickan besluta hur deras välfärdsservice ska utformas. Då och först då får medborgarna tillbaka makten över sina liv och därmed självkänslan och framtidstron.
Det menade Dick Eriksson, samhällsdebattör och redaktionsmedlem i smedjan.com. Men innan ni surfar in där vill jag rekommendera er att ta en titt på OBS hemsida. Där ni inte bara kan höra det här programmet utan också lyssna på tidigare inlägg i vår debatt om det nya välfärdssamhället. www.sr.se, välsänd P1 och program så hittar ni fram till OBS. Nu är det dags för dagens fredagskrönika. Gellert Tamas har låtit sig inspireras av ett besök på sydligare breddgrader.
Se Neapel och sedan dö. Uttrycket syftar inte, som en besökare lätt kan tro, på Neapels halvgalna vespaförare som gör varje promenad till ett vågspel, utan på stadens vackra läge mellan Medelhavets stränder och Vesuvius kala bergssidor. Och jag, likt många besökare före mig, blir inte besviken. Neapel har mycket att erbjuda. Kanske är det den stad i världen som har flest kyrkor. Under seklernas lopp byggde varje framgångsrik familj med självaktning en egen kyrka. Både för att ära Gud, men kanske lika mycket för att visa sin förmögenhet för grannarna. Och religionen lever kvar. I nästan varje gathörn i de trånga gränderna i centrala Neapel finns små blomsterprydda statyer eller målningar av Jesu moder Maria. Men den heliga Madonnan är inte den enda som avbildas och tillbeds. Med jämna mellanrum dyker det upp bilder på en kort, mörkhårig, lätt överviktig man. Armando Diego Maradona. Första gången jag ser Maradonas bild med tända ljus runt omkring skrattar jag. Nästa gång blir jag intresserad och vid det tredje porträttet börjar jag inse att detta inte är ett skämt av några enstaka fotbollsfanatiker. Neapelborna tycks inte ha glömt Maradona, trots att det är 10 år sedan han spelade fotboll i staden. Snarare är det precis tvärtom. I Neapel står Madonnan och Maradona sida vid sida. Och det slår mig att detta kanske inte är så förvånande som det först verkar. De senaste åren har fotboll ofta jämförts med och tolkats i termer av religion. I den katolska kulturtidskriften Signum beskrev nyligen jesuiten och den före detta Hammarby-spelaren Fredrik Heiding fotbollsarenorna som nutida kultplatser. Han liknade fotbollspublikens hejaramse vid psalmsånger, de bengaliska eldarna vid den katolska kyrkans rökelse, och han drog paralleller mellan idoliseringen av spelare som Maradona och Pelé och kyrkans helgondyrkan. Utifrån detta resonemang är det kanske inte helt oväntat att ett antal supportrar i Argentina för några månader sedan tog steget fullt ut och grundade den Degorianska kyrkan, eller som den också kallas, Guds hands kyrka. De hundratalet anhängarna börjar sin tidräkning år 1960, Diegos födelseår, och de ser Maradona både som fotbollens och sin egen gud, vars främsta mirakel är soloprestationen vid 2-0-målet mot England vid VM 1986. Maradona själv säger sig vara hedrad och röd. Han är själv troende katolik. Självbiografin Jag är El Diego, som kom ut på svenska för 2 år sedan, tillägnade Maradona Gud, som han i boken vänskapligt kallar för Skägget, samma smeknamn som han för övrigt använde på Fidel Castro. I boken tackar Maradona Gud för sina framgångar. Jag började med ingenting, skriver Maradona, som växte upp i slumområdet Villa Fiorito utanför Buenos Aires. Det enda jag fick var 2 fötter av Gud med förmågan att placera bollen precis där jag ville. Den nya Maradona-kyrkan i Argentina har fått stor uppmärksamhet, inte minst i Sverige. Men frågan är om inte Neapelborna tar sin Maradona på betydligt större teologiskt allvar än de mer jippobetonade degorianerna. Och historien om Maradonas vistelse i Neapel åren 1984-1991 saknar inte bibliska anspelningar. Han anlände till Neapel från himmelen, nedsänkt från en helikopter i São Paulo stadions mitt inför 80 000 jublande Neapelbor som samlats för att välkomna sin nya frälsare. Maradona kom till en stad i nedförsbacke, till ett föraktat söder. Neapel, det är staden där Afrika börjar, var ett vanligt uttalande av norditalienare som inte tvekade att anklaga sina fattiga kusiner för att vara lata, smutsiga, halvkriminella bidragsfuskare. Maradona berättar i sina memoarer att Napoli i hans första bortamatcher i norra Italien möttes av glåporden Lavatevi, lavatevi, tvätta er, tvätta er. Jag förstod med en gång, skriver Maradona, att Napolis kamp inte bara gällde fotboll. Det var Norditalien mot Syditalien, rasisterna mot de fattiga. Och likt Jesus som vände sig till fiskare, tiggare, prostituerade och andra på samhällets marginaler tvekade inte heller Maradona att ta ställning. Jag vill bli de fattiga Neapelbarnens idol, för de är precis som jag var när jag bodde i Buenos Aires, sa han på sin första presskonferens. Och Maradona lyckades. Våren 1987 vann Napoli för första gången någonsin den italienska ligan. De hånade och förlöjligade kusinerna från söder var plötsligt bäst i hela Italien. Maradonas beskrivning av ligasegern låter närmast som en passage ur Matteusevangeliet. Och folket fick lära sig att det fanns inget att vara rädda för. Att det inte var de med mest pengar som vann, utan de som ville mest, skriver han i memoarboken och tillägger, kanske något mindre bibliskt. Med mina klacksparkar och finter fick jag folket att tro på sig själva igen. Och kanske är det så vi ska se fotbollen, både som en form av religiös rit och samtidigt möjlig social och klassmässig katalysator. Maradona visade, trots alla sina mänskliga brister, som drogmissbruk och användandet av dopingmedel, att både frälsning och framgång är möjlig, även för den fattigaste gatpojke, oavsett om han kommer från Buenos Aires, Rosengård eller Neapel.
Det var OBS fredagskrönikör Gellert Tamas, frilansjournalist, som gav oss dessa ord på vägen. Veckans OBS är slut, men på måndag hörs vi igen.
Fredrik Paulsson, repris ikväll 20:45. Reaktioner på Göteborgskommitténs rapport efter EU-kravallerna blir det i klarspråk 14.50. Det här är P1.